Hopp, så är vi välkomna till sista poddavsnittet från Wimbledon, Patrik Ragan. Och vi gör det med, vad fan ska man säga, med en, inte en bitter smak i munnen. Jag tror du fattar vart jag är på väg här.
Ja, alltså de här dagarna har ju gått så otroligt fort. Så jag skulle också säga att det är lite tråkigt. Man hade, alltid när man åker på sådana resor så tänker man först att nej, men det blir lagom med si och så antal dagar. Och sen när man har varit här de här dagarna så känner man så här, fan, det skulle varit kul med några dagar till. Det går ju alldeles för fort och det är, alltså det är så mycket tennis så att det är, att springa runt mellan, när det är matcher som går på 18 banor samtidigt. Så det blir lite andrum när regnet kommer och bara centerkorten och bana 1 spelas det på.
Kan man säga att det är ett antiklimax? Kanske man inte kan säga. Att vi lämnar imorgon liksom.
Nej, det kan man inte
säga. Det är väl fel ord?
Ja, det är fel ord. Därför att vi har ju ändå haft jäkligt roliga dagar. Antiklimax hade det kunnat varit om alla våra dagar hade regnat bort. Och sen så kanske imorgon just när vi ska åka så är det spel. Men vi har ju haft sett mycket tennis och har haft väldigt, väldigt kul.
Det är bra att du har en liten svenska lektion med mig här. Det uppskattar jag.
Ja, men det, man får bita med det man kan. Ja.
Du, det har varit en bra dag. Det har varit en lång dag som vanligt. Händer mycket. Händer mycket i Wimbledon. Såklart. Vi kan börja i rätt ordning då. Vi tog lite sovmorgon. Vi kom till Wimbledon. Det regnade. Men vi kom fram lagom till att Alcaraz mot Jarry började på centerkorten som hade stängt tak.
Ja, precis. Vi visste ju att det skulle regna så vi passade på att ta lite sovmorgon. Och vi har ju spelat in de här poddarna nästan efter midnatt varje dag i och med att spelet slutar så sent här i Wimbledon och så även idag. Så att för oss så var det egentligen två matcher att välja på. Det var Jarry mot Alcaraz och det var Medvedev mot Fucsovics på
vad hette han?
Fucsovics. På ettan.
Nej, bara uttal,
den ungerske maskinen. Han är jävla biceps alltså. Alltså för oss så blev det världsettan Alcaraz mot Jarry som ju har vunnit i Båstad. Tänkte vi det här blir en bra match att titta på. Och det blev det också. Det blev en 4-sets-match där Alcaraz inte alls hade det så lätt med chilenaren.
Nej, chilenaren är jävla man servar bra alltså. Så han drar ju nytta av det snabba gräset och sen så är han väldigt offensiv och kan gå på med sin forehand. Den han söker hela tiden efter sin serve. Så att det är ett underlag som passar honom väl. Jag tycker att han rör sig bra också. Han är väldigt lång och stor liksom. Jag tycker att han rör sig bra. Och det är, vad är han? Är han topp 30 nu eller typ så?
Ja, han är ju topp 30. Han är sidad 25 tror jag.
Ja, det är helt otroligt.
Ja, verkligen. Han började ju faktiskt året på någonstans kring 150. Så han har faktiskt vunnit 2 ATP-tävlingar på grus under året. Så att han har jobbat sig upp stabilt. Men jag skulle säga att det roligaste som hände var ju nästan innan matchen drog igång.
Berätta mer, för att jag står still här.
Och du vet när de kom in.
Ja, just det, han gick till höger och där fanns det ingen bänk eller någonting, utan han, jag vet inte vad han gjorde egentligen.
Ja, han kom på efter att ha gått till höger och Alcaraz gick ju till vänster, så märkte han efter några sekunder, eller om Alcaraz sa till honom, så kom han på sig att fan, han gick ju dit det inte fanns någon domare och bänk. Så att jag tror så här, att det är så otroligt stort att gå in på Wimbledon Center Court. Det är väldigt få förunnat att ha spelat där.
För
de flesta spelare har ju spelat, eller de flesta ska jag inte säga, men många spelare har spelat på de andra Grand Slamens Center Court. Men i Wimbledon just så spelas det betydligt mycket färre matcher per dag på de här huvudbanorna än vad det gör på andra arenor. Så det blir ju färre matcher totalt. Så att jag tror att han blev väldigt överväldigad av att komma in där. Stefan Edberg var på plats med sin...
Ja, King Edberg alltså. Såg Hugh Jackman några minuter innan vi gick in på centern. Du visste inte vem du var, men han är en sjukt bra skådespelare. Kanske mest känd för sin roll i Grey's Anatomy. Oklart uttal, men jag tror ni fattar. Han var inte i den kungliga boxen under matchen. Men någonting apropå kungliga boxen som jag har märkt till under matchen, det var att typ 80% av de som satt i den här boxen hade solbriller på sig. Och då var det stängt tak.
Ja, jag tror
så att de var nog lite alkade.
Du tänker att det var så?
Ja.
Du tänker inte att det var ljuset som var för starkt mot dem?
Nej.
Ja, men Det är ju
de var alkade.
Men man kan säga så här att traditionen i London med varför de här matcherna börjar klockan 13:30 är just för att man ska hinna ta en lunch innan och dricka lite. Annars hade de här matcherna börjat klockan 11, men först lunch, sen tennis.
Vad, då är det pims man dricker. Champagne är det väl mer i Wimbledon, herregud. Måste det vara. Champagne slash prosecco.
Ja, inte prosecco eller inte, utan det är champagne som gäller och det är jordgubbar med grädde. Punkt slut.
Inga eller prosecco här inte.
Nej, verkligen inte. Men du, det ska bli spännande att följa Alcaraz fortsatta resa. Han möter ju faktiskt Berrettini nu som lyckades vinna den sista matchen för dagen. Som faktiskt gick under tak också, för det började regna även på kvällen. Berrettini som slog Zverev i tre raka set och Berrettini som bara spelat en match de senaste månaderna. Har imponerat stort under sina matcher och jag tror att vi surrade lite om det, Alex, du och jag, att Berrettini har ju mycket, mycket stor chans att faktiskt slå ut Alcaraz i fjärde omgången. Där ja. Tror jag att det kan bli en skräll faktiskt.
Vi kan väl säga att det lutar åt fem set, eller?
Ja, kanske.
Redan det. Nu?
Ja, det kanske inte behöver göra. Han kan smälla ut Alcaraz kanske snabbare än så, men jag tror att Berrettinis erfarenhet på gräs och att han kanske, ja, just att han har gjort det för han borde kunna på något sätt sitt starka spel kanske störa Alcaraz ändå, som inte har samma rutin.
Men fortsätt babbla på, så ska jag kolla vad oddsmarknaden säger kring den matchen.
Ja, den har redan kommit ut. Ja, men det blir spännande som sagt. Alcaraz som...
Kan redan flika in nu att Berrettini har 2,88 gånger pengarna. Så att Alcaraz är ju typ lika stor favorit som Big McKeamer var mot Galan med 1,40.
Ja, och se hur det kan gå ändå, fast man är det. Det är klart att Alcaraz ska vara stor favorit. Han vann i Queens, han har spelat stabilt i sina första matcher här. Han är världsetta. Det är klart att han har oddsen med sig, men... Det jag menar är att ska det skrälla så är det en sån spelare som Berrettini som på just det här snabba underlaget, som ändå inte lika snabbt som det var förr, men skulle ändå kunna faktiskt göra det jobbigt för Alcaraz i alla fall. För så spelar han fyra set mot Jarry så kan han definitivt hamna i trubbel mot Berrettini.
Bollen är rund.
Mycket klokt sagt. Sen utöver det så vårat nästa steg efter den här matchen, det var ju faktiskt att när sen spelet återuppstod på banorna utan, det regnade nämligen fram till ungefär klockan 2, så spelet skulle börja 11, så det var ungefär 3 timmar försenat, och då var det rätt självklart att vi skulle gå in på Holger Runes match, eller hur, Alex?
Ja, på våran favoritbana, är det bana 3?
Ja, men vi har sett många matcher där, den är väldigt intim och härlig, och just då gick det många matcher samtidigt. Jiří Lehečka spelade mot Tommy Paul, det var en femsättare som Lehečka vann. Vi såg årets komet Christopher Eubanks spelade samtidigt och slog Christopher O'Connell i The Battle of Christophers. Sen hade vi ju även din grekiske vän Stefanos Tsitsipas samtidigt också.
Ja, ett rent Balkanmöte där, Grekland-Serbien.
Ja, precis, mot Laszlo Gyere. Och då var det så att de här matcherna fick vi vaska, utan det här var den som gällde nu. Det var Holger Rune mot Alejandro Davidovic Fokina. Där visste vi att det här kunde bli en riktigt bra match.
Ja, du satt kvar på bana 3 hela matchen. Du fick återuppleva ett sjukt super tiebreak. Det kommer jag komma in på alldeles strax. Jag var tvungen att dra in en femte set för att the one and only TP-favoriten Sebbe E, Sebastian Eriksson, gick in i tävlingen på bana 6. Och det var bara för mig att ta mitt pick och pack och dra. Och det gjorde jag med glädje, kan jag säga. För att han spelade en otrolig tennis. Jag skrev i några WhatsApp-trådar här med lite bekanta att fan, Sebbe E kan gå hela vägen. Och då fick jag snabbt till med att en match tagit här. Men du, han såg riktigt jävla bra ut. Pulveriserade en 20:e rankad argentinare. Nu vet jag inte hur hans gräsrutin är, Caballo, men det är de här juniorerna, det är väl britterna som har fördel av det, kanske någon australiensare på sin höjd, men att han pulverisera den här 20:e rankade argentinaren på det sättet som han gjorde, Sebbe Eriksson, det var ett styrkebesked på Patrik Ragan.
Ja, men verkligen att slå en så bra spelare så, jag ska inte säga lätt, utan det får ju du säga, du som såg matchen, men av det du har beskrivit så låter det ju otroligt kul att det går så bra för svensk tennis just nu.
Ja, nu tog vi fram en 50 rankad jänkare på Resultina.
Ja, för att det jag vill säga är att Sebbes nästa motståndare kan alltså bli en 50 rankad jänkare, Cooper Williams.
Jävla koll du har.
Ja, och han är ju 4 på live-rankingen. Och de möttes ju faktiskt tidigare i år. Det har ju du koll på vart.
Ja, i Paris.
Exakt.
Franska öppna.
Precis, där vann ju Sebbe sin första Grand Slam-match någonsin. Och sen mötte han den här Cooper Williams i matchen efter.
Ja, för du gjorde en intervju med Sebbe Eriksson idag. Eller vi gjorde det. Jag var kameraman, du var reporter. Och du drog fram att det här var hans första seger i Grand Slam sammanhang, alltså den idag, men då fick du pudla.
Ja, men verkligen, jag hade faktiskt jag glömde bort där för en sekund att han faktiskt vann sin första match i Paris och sen förlorade mot Cooper Williams, men då vet jag att även här i Wimbledon så har Sebbe vunnit sin första match, men den här gången så kom han inte förlora mot Cooper Williams, säger du Alex, om när du såg Sebbe spela idag.
Ja, jag ser att det är väl jämnt skägg här, så att säga. Det...
Slår han Cooper Williams, då är han riktigt jävla het nu.
Ja, då tycker jag att SVT borde ta sitt pick och pack och göra något jävla reportage, fint reportage här på plats. För att man har väl rättigheter att filma, antar jag. Det har inte vi, men vi gör ändå. Men de kan komma hit och göra en grej med Sebbe Ed i Wimbledon. Det är inte liksom någon... något bowling KM ute i Västerhaninge, utan det är fan, de är fan tennisens finaste tävling, en av världens mest prestigefyllda tävlingar i sport. Så att uppmaning till media, inte bara till SVT, att komma hit och följa våra svenska juniorer, för att vi har 3 på plats.
Ja, berätta om de andra 2, för nu har ju faktiskt bara Sebastian Eriksson som har spelat idag, och de andra 2 är schemalagda för söndagen, för de flesta kanske lyssnar under söndagen. Vi spelar in det här på lördag kväll eller lördag natt. Så berätta Alex, under söndagen, sent in på söndagen, tyvärr missar ju vi det som flyger hem söndag kväll. Men ja.
Ja, det är Kevin Edegren och Max Dahlin som går in i tävlingen. Synd att vi missar båda. Vi ska försöka intervjua dem innan vi drar där vid lunchtid någon gång. Men Kevin Edegren har en britt som fått ett wildcard, Freddie Blades, bra jävla namn på britten, men ja, Edinger är ju då 22 rankad, så han är ju såklart favoriten av britt som är 268 på ITF.
Dock kan det ju vara så att den här britten kan ha gräs. Absolut. Är erfarenhet vi inte vet, han kanske är uppväxt på en
kanske en gräsking,
kanske uppväxt på en gräsmatta i sin villa på tomten.
Samtidigt som Kevin Edinger är en grusking, så kan den här Freddie Blades vara en gräsking.
Exakt. Precis så. Sen har vi Max Dahlin också, va?
Svar ja. Han
skulle spela väldigt sent imorgon.
Ja, han möter en italienare, Fabio De Michele, som är en kvalare som har kommit in här.
Men de har jag för mig har mötts vid något tillfälle. Det känner jag igen, det där namnet.
Du bara höftar, eller ja, har men, du
nej,
koll
här? Jag vet inte. Jag bara känner igen att de har mötts.
Det har de.
Jämn match. Var var det någonstans då? Kan du kolla upp det lite fort?
Han har mött Tunisien.
Ja, i år. Ja, precis. De möttes i år. 2 tiebreaks. Det var på grus. Så nu är det nya bud. Jag vet dock inte vem av de där som är bra på gräs. Man brukar säga att ingen är ju typ bra på gräs. Ja,
de har ju tränat, svenskarna har ju tränat på Båstad på någon bondes farm. Typ så ett par veckor innan Wimbledon. Det var ett bra initiativ av förbundet att köra ett gräsläger inför Wimbledon, tycker jag. Ja, big up till förbundet.
Ja, den är riktigt sjuk faktiskt. Köra hos en bonde på gräs i Skåne inför den här tävlingen i Roehampton förra veckan och så inför det här. Så att jag tror att nu har de spelat på gräs i alla fall 2-3 veckor, så att nu kan man inte skylla på att man inte är insatt i det här med grästennis.
Ah, tror att det behövs mer än 2 veckor, men jag hör vad du säger. Fattar att de inte kan träna en månad innan ett junior slam, men ja, klaga kan de väl inte göra, men det är inte så att de är grässpecialister som Feliciano López nu direkt, så typ.
Världens bästa grässpelare heter Adrian Mannarino.
Jag vill kasta in Radek Stepanek.
Ja, men han spelar inte längre.
Nej, men han var en jävel på gräs.
Ja, men absolut. Men det var ju...
Minns du poängen mot Feliciano Lopez i Queens?
Nej, jag gör faktiskt inte det.
Den var helt sjuk. Kolla upp det på YouTube.
Ja, jag får göra det. Absolut.
Du, tillbaka kanske till Rune Davidovic Fokina, för att du såg ett otroligt super tiebreak där i femte.
Ja, men verkligen. Där vi som sagt, Alex drog och jag var den som var kvar på den banan. Man får dela upp sig när det är så här många matcher. Och Holger som är då den enda TP Open-champen som är kvar i tävlingen just nu, spelade som sagt en femsetare mot Davidovic Fokina. Och han låg under med 2-1 i set när vi kom in där i fjärde set. Holger som hade väldigt bra stöd från läktaren.
Mycket
från,
danskar.
Ja, mycket danskar. Det var även stöd från sitt crew. De är väldigt, väldigt bra på att stötta honom och vilja att han visar energi på banan. Och det är han bra på att göra, och även få med sig poängen, för med sig publiken när han gör lite spektakulära poäng. Men Holger lyckades ta fjärde set, och femte set var oerhört spännande, för de höll nämligen sina servar ända fram till tiebreak, men innan dess så hade faktiskt Fokina två matchbollar vid ställningen 4-5 när Holger servade. Så att Holger räddade dem, det blev fem lika.
Får bara flicka in där, en av de matchbollarna var en riktigt dålig approach, foreign approach av Holger, och Fokina hade typ lite öppet mål och göra en passering där.
Absolut, precis så var det, och därför var det så här, om man pustade ut där på läktaren när han lyckades få in den för 30-40, gud vad skönt, och sen kom ett serve-S till 40 lika då. Så att så Fokina grände sig nog över det, men han fick en ny chans i tiebreaket, och Fokina kan säga gick upp till både 6-2 och 8-5 ledning, och där insåg man då att det här kommer bli riktigt svårt för Holger att vända på. Men han, det var nämligen en sak som hans coacher från läktaren sa redan vid 6-2, vid 8-5, hela tiden. De sa så här: Holger, point by point, upprepade det hela tiden, point by point, det var det viktiga.
Visa ord alltså, det var riktigt bra sagt.
Ja, och det var uppenbarligen det som gällde, för att det vände på den här matchen. Men jag kan säga så här, att vid 8 lika, när Holger då kommer upp vid 8
lika, den är sjuk.
Då händer det något sjukt som vi inte har sett. Någonting som kommer gå till historien och förfölja Davidovic Fokina som en mentalt vrak, eller en usel spelare när det väl knyter ihop sig. Vid 8 lika, Fokina har alltså hela matchen servat mycket stabilt och mycket bra. Plötsligt så kommer en underarmsurv, och det var inte en bra Nick Kyrgios underarmsurv, utan det var som ett upplägg. Holger slår en forehandcross. Fokina gör en underarmsurv och så springer han fram på nät. Det blir en forehandcross från Holger. Han tar ledningen med 9-8. Sen servar han hem det till 10-8. Och gör en otroligt stark insats där. Och såklart vart ju det stora fokuset efter matchen vart ju så här: vad hände egentligen i Fokinas huvud där vid 8-8? Och det finns, Alex, ett citat ute från Fokina där.
Jag har inte ordagrant där framför mig, men han sa typ att han skett på sig och kunde inte spela den här poängen. Typ så sa han, översatt från spanska, direkt in på Twitter. Hoppas det stämde. Men vi säger väl att det stämde, det citatet, ungefär.
Ja, det måste varit något sånt, för att det är sällan man har sett en sån mental kollaps där en spelare vid 8 lika påstår sig då inte våga göra en vanlig serve, fast han har servat jättebra hela matchen, utan få ett totalt hjärnsläpp och göra det där fatala misstaget. Och jag och Alex var ju båda på Holgers presskonferens efter den här matchen. Och det var såklart mycket fokus kring vad det var som hände där vid 8 lika.
Backa bandet till när han kommer in i själva salen där. Vad hände då?
Ja, men precis. Vi träffade honom utanför salen, och det första vi sa när vi såg honom sa vi: TP Open Champ Holger! Kommer Holger med det stora leendet, och det blir high fives med honom och hans
Analytiker, ja, men... Mike James. Riktigt bra namn.
Ja, precis. Och de, Mike James. De tackade också för stödet i matchen. Och det är roligt att, att vara lite grann av en Holger-supporter i det här läget när han är så pass bra som han är.
Du, innan du går in på PK där, reflekterade under matchen. Vad sjukt att han är sjätte sida redan nu. Att han är liksom... så jävla bra, så ung. Det är faktiskt helt otroligt vilken resa han haft de senaste åren.
Ja, det är verkligen det. För exakt 3 år sedan vid den här tiden så vann han TP Open, ja, i Båstad när touren var nedstängd. Hans ranking då var...
Jag skulle väl säga att det var runt 800, va? Eller?
Precis. Han hade bara vunnit, eller bara han hade vunnit Franska öppna för junioren något år tidigare. Men precis, han var runt 800 och han var överlycklig över att komma och spela här, och man såg redan då att det kommer bli en stor stjärna av honom. Men jag tror att, jag vet inte, men jag såg nog inte riktigt att han skulle vara sexa i världen bara 3 år senare.
Ja, vi har ju dragit den här lobby-storyn typ 10 gånger. Vi kan dra den lite kort igen, att vi såg han i lobbyn i Båstad där under TP Open. Stretcha och köra rörlighet och värma upp typ 7-8 på morgonen när alla andra låg och sov. Och sen var ju den spelaren som tränade överlägset mest av alla, bollade in flest gånger av alla. Och det är ingen slump att han nu är sexa i världen.
Nej, precis. Verkligen inte. Verkligen ett proffs. Och man ser under matcherna också hur fokuserad han är. Men tillbaka till presskonferensen så var det såklart fokus kring det här med den här 8-8-bollen. Behöver inte egentligen älta det mer än att Holger också sa att det var en stor risk för honom att han skulle slå bort sig i det läget. Och då skulle han se ut som dumhuvudet istället för Fokina. Så att det är liksom 50-50 grej där. Att han skulle kunna vara lika nervös när han ska slå den. Och för honom var det ju då han som var den lycklig i det här fallet. Och mycket fokus också kring hur Holger har ändrat sitt spel på gräs. För att han hade inte vunnit en enda gräsmatch förrän i år. Och frågorna var mer konkret. Hur har du gjort för att bli bättre på gräs? Och då drog Holger upp lite övningar som han hade gjort med någon boll. Och man skulle ta korta steg. Och det var väldigt, väldigt mycket fokus kring att man inte ska göra snabba vändningar. För att då halkar man. Och det fanns en tanke bakom hela hans uppladdning inför grässäsongen. Den här till exempel som då Kasper Ruud inte hade.
Nej, men jag vill inte kasta skit här på Ruud, men jag vill gå tillbaka till vi är ju fortfarande kvar i presskonferensen. Det var ju någon journalist där som frågade Holger, om du skulle nu leda med 8-5, hade du gjort en underarmsserve? Jag fattade inte riktigt den frågan riktigt. Det var jättekonstigt formulerat.
Ja, det var konstigt formulerat. Och det var
ingen fattade någonting.
Nej, speciellt som att Holger brukar väl inte göra underarmsserve, va?
Nej, men varför just vi 8-5? Var kom liksom det ifrån?
Okay, ja, det var 8 lika, ja, precis. Ja. Som det skedde, men
ja, det var det jag exakt sa.
Du tänker att det här är ytterligare ett exempel på en journalist som på en presskonferens kanske inte ställer en jättegenomtänkt fråga.
Det har varit nu några, dels var det då intervjuaren efter Sabalenkas match. Jag vet inte om vi tog upp det igår, det kanske vi inte gjorde.
Ja, det gjorde vi.
Gjorde vi det? Ja, det gjorde vi kanske. Okej, då, ja, dels var det den grejen, och sen var det att en journalist som sa att Badosa, ja, att hon hade vunnit, hon hade förlorat när hon hade, då hade torskat. Sen är det några fler tillfällen. Det är alltid sådana här, det dyker upp 3-4 sådana här dumma journalister i varje slam som bara liksom gör virala, sjuka misstag som får andra journalister att se dumma ut liksom. Så att det är skärpning alltså.
Ja, eller så vi andra blir ju nästan smartare när det kommer sådana dumhuvan.
Det vet jag inte riktigt om det är så, men det kanske är så. Men på tal om danskan där, Patrik Rögan, förstod du ett enda ord som sades mellan danska journalisterna och Holger Rune? För att jag fattar inte någonting alltså.
Nej, jag tyckte också när det kom över till danskan sen så
var det riktigt svårt att hänga med.
Ja, verkligen. Alltså danska är ju inte lätt, utan vi snappar ju nog upp det mesta från den engelska delen som var den första delen. Men nej, danska är riktigt jävla klurigt alltså. Det är inte så konstigt att danska barn lär sig prata senare än alla andra barn.
Stämmer det verkligen?
Ja, vi får googla. Är vi klara med
Hollywood? Jag vet inte om det stämmer riktigt. Vi får kolla upp det.
Ja, ingen kastar inte skit på danskar här nu. De kan inte försvara sig.
King Holger. Ja, men jävla kul att han är vidare. Det undrar man honom efter...
Hans seger till Open.
Ja, man undrar honom efter den torsken i Australian Open mot Rublev. Numera klassisk super tiebreak. Han vann ju också där mot Cerundolo i en... Också en episk match tiebreakare i Franska öppna. Så att det, man unnar Holger Rune alla segrar, men denna kanske lite mer än de flesta då.
Ja, bra att du tog upp det, för det var också en grej som du fokades på presskonferensen, var just hans erfarenhet och att han redan innan super tiebreaket börjar kommer in som mer confident med tanke på den erfarenheten han har just av de här tidigare matcherna som du nämnde, Alex.
Ja, så är det.
Ja, det var väl det som, det var väl så vi egentligen avslutade den här dagen av Wimbledon skulle jag säga, innan vi drog vidare och käkade.
Ja, käkade sushi. Det var bland det dyraste man har käkat i sitt liv alltså.
Det blir så, svenska kronan är svag. Dyrt i London, men gott var det. Du var till och med mätt. Du ville inte ha en kebab efter.
Jag var lite orolig att jag inte skulle bli mätt över sushin. Det stod ju förvisso att den middagen, eller den varianten, den menyn som vi beställde in var 1000 kalorier per person. Men jag tänkte att hej, vadå, 10 bitar sushi, vad ska det göra med mig? Men jag blev faktiskt mätt och nu sitter jag här och dricker vatten för att jag är så jävla mätt, typ så.
Men vad är 1000 kalorier för dig? Du tränar ju. Du är fotbollsspelare.
Jag har gjort lite comeback här i obskyra division 6, men...
Du jobbar uppåt.
Ja, men de här dagarna så blir det... Du har ju sett mig att jag kör gärna en kaka, gärna lite chips, gärna lite popcorn, gärna lite bira, lite Cola Zero, Sprite. Men du håller dig, måste jag säga. Du kör inte såna här grejer under liksom mellan matcher.
Nej, jag tycker att man behöver inte småäta en gång i halvtimmen. Att man kan käka en lunch och sen ta en paus. Men inte en halvtimme senare. Patrik, ska vi gå? Ska vi ta är du sugen på chips? Jag bara, nej, men det är, ja, men en kaka då. Men nej, inte det heller. Kan vi inte vänta några timmar? Nej, men det är bra, Alex. Du håller energinivån högt uppe. Det är bra för att orka med de här dagarna. Ska vi lämna dagens Wimbledon? Eller hur känner du?
Ja, det gör vi. Vi lämnar. Vi är snart på 30 minuter. Och vi måste snacka om svenskarna som har levererat. Så att ja.
Svenskarna på toren är ju faktiskt den här veckan riktigt hett ämne, och då ska vi, och då säger vi så här, det är svenskarna på toren exklusive Wimbledon vi ska snacka om nu.
Exakt. Jag vet inte vem du vill att vi ska börja med, för du är Resultina kingen, men vi bara börja med kingen Dragos Nikolaj, säger man så, Madaras, som har vunnit sin tionde ITF-titel i år. Tionde ITF-titel i år. Ni hörde rätt. Och han har mäktiga, jäkla, håll i er, 72-11 i matchfacit i år. Otroligt.
Ja, alltså det här är ju...
Han har vunnit 72 matcher i år. Och vi är inte...
Inne i juli.
Ja, vi är inne i juli alltså. Början av juli.
Ja, det här är ju såklart en bragd att göra det här, oavsett vilken nivå man gör det på. Många brukar svara då att jo, men det här är på 15K-nivå. Ja, varför är det då fler som inte har gjort det här? Det är väldigt många som testar att spela 15K-nivå för att vinna matcher och sen inser att det är inte så lätt att vinna matcher på den nivån heller. Dragos har alltså vunnit 10 titlar i år, och rekordet är 10 titlar som Arantxa Rus,
riktig legendar,
slog 2019. Tog hon 10 titlar, så en till. Jag vet att Dragos är ute efter det här rekordet, så att en 11:e titel kommer han definitivt att jaga.
Det kan vi se redan nu att han kommer att klara det. Det är garanti på det, säger jag.
Ja, verkligen. Och han har visat att han plockar titlar utanför Turkiet när en och annan säger, men han spelar ju bara i Turkiet, vilket spelar såklart ingen roll var man spelar, utan det är vilken typ av turneringar och framförallt det här med tävlingsplanering och sätta upp ett schema som passar en bra, så att det är fantastiskt. Och han har ju även belönats med Alex, förutom att han ska möta Christian Garin i en challenger.
Ja, det är en belöning i sig.
Ja, det är det ju. Christian Garin som är en före detta topp 20-spelare. Så har han ju belönats med det vi alla, vi har ju varit på
hela tiden och sågat Swedish Open om att de inte har gett honom ett wildcard till Båstad, men Alex, nu har det hänt.
Ja, det kanske inte var tack vare Swedish Open, men det är mer tack vare Luca Pui som själv drog sig ur tävlingen. Jag vet inte om han insåg att han inte är fit, om han inte är ingen aning. Han kanske kände att han ville göra svensk tennis en tjänst. Skämt åsido, jag förstår inte hur man kan ge Pui, som är helt ur form, som har gjort comeback nyligen, men han är helt ur form, han vinner knappt en match på touren dessa dagar, hur kan man ge en fransman ett WC i en svensk anrik tävling? Det är som bland det sjukare som har hänt i svensk tennis de senaste åren, skulle jag säga.
En snubbe som dessutom inte har varit lojal mot den här tävlingen, så det är inte någon sån här,
det är ingen Robredo. Nej, det är det inte, det är det inte. Så att känslan är ju att det är någon tjänst mellan någon.
Det är en hund begraven.
Ja, det ligger en hund begraven i Båstad i Luca Poja. Det är garanterat. Det är känslan är att det är någon agent som har gjort någon tjänst till teamet i Båstad. Jag har ingen aning, jag spekulerar bara här. Men det måste vara någonting sådant. För att det här, det är ingen som kommer köpa en biljett för att se Luca Poja spela i Båstad. Det kan jag lova er.
Och det gynnar inte svensk tennis att inte ge wildcards. Du fattar ju vilken extra publik och vilket intresse en sån kille som Dragos kommer.
Tror du skulle säga Luca Pui där?
Nej, men Dragos med sina de här 72-11 som du nämnde, 10 ITF-titlar. Han är ju en riktig energikick på banan. Det händer ju alltid någonting där som gör det sevärt att se honom. Det är en riktigt speciell lirare.
Ja, men jag tycker att Swedish Open har mycket att tacka Luca Pui för att han drar tjur här. För att Pui räddar upp det här en aning, att han inte lirar alltså. Och att Dragos kan gå in direkt. Jag vet inte vad jag ska säga mer här. Det är otroligt är det att man ger Pui ett wildcard.
Ja, men vi är jävligt glada nu att det är King Dragos som får det. Och vi kommer gå dit och stötta honom så mycket vi kan.
Men
kul.
Vi vet inte vem som har fått det sista WC i kvalet. Är det Friberg borde väl få det, men han har väl inte fått det ännu. Väl.
Nej, jag har inte sett något officiellt om det, men det är jag tror att det faktiskt sagts att om det blir ett ledigt där så är det Friberg.
Du, jag tror att nu när du säger det så tror jag att jag har sett en story där Norman har lagt ut någonting sånt.
Ja, att det blir han om det blir ledigt, ja. Ja, exakt.
Ja, då är det klart.
Men du, vi har raka motsatsen mot Dragos som har vunnit väldigt många ITF-titlar, så har vi faktiskt några grabbar som vann sin första ITF-titel idag.
Ja, i Bulgarien i Sofia, det är Adam Heinonen, Växjö represent, och Erik Revelius, KLTK. Jävla kul att de vann lite så här från ingenstans, bara spelat tillsammans i Sofia, går och vinner hela tävlingen. Det är fan jävla glad där man blev när nyheten damp ner när vi gick mellan de olika sidobanorna i Wimbledon. Otroligt kul.
Ja, verkligen. Jag tycker såna här saker är ju roliga. Man är på världens största tävling i Wimbledon och det är så mycket tennis här, men man blir så jäkla glad när såna här saker händer, med just när det är två grabbar som vinner sin första, och man hoppas att det här kan ge confidence och hopp och tro och drömmar för fler segrar på den här nivån, som sen tar dem upp ett snäpp, att svenska tävlingar kan hjälpa dem och ge, att de kan få wildcards i svenska futures framöver. Och jag tror mig jag har hört någonstans att Grevelius kanske siktar mer på dubbel framöver redan, alltså från start. Många bestämmer sig lite senare för det.
Tycker jag verkligen ska göra. Han har verkligen ett spel för dubbel. Han är väldigt smart i dubbel. Han och är det Kristoffer Norlin som har slagit Virtanen Durasovic i elitserien för var det förra året eller förra året? Ja, de stod i alla fall Virtanen Durasovic, som är ett klassspelare, herregud. Så att Grevelius har en otrolig potential i dubbel. Tycker att han ska satsa på det. Det är fler svenskar som borde ha gjort det. Jag menar, vi har hela Isak Arvidsson, Fred Simonsson grejen, de vann två challengers, sen ville de satsa på singeln, det blev inget av det. Alla såg att de borde satsa på dubben. De slog liksom spelare som Ceballos på den tiden, som är liksom, han är topp nu på ATP. Kohlhoff slog dem, som nu är första sidan i Wimbledon, herregud. Så att satsa på dubben. Det finns mycket större möjlighet för dem, för han att lyckas där. Jag säger inte att han är en dålig singelspelare, men han har verkligen potential i dubben. Sen har vi också, jag har snackat om att Simon Freund borde satsa på dubbel. Det tycker jag fortfarande att han borde göra. Så att ingen skam i att satsa på dubben, herregud. Fråga André Göransson som, ja, han kanske inte har sin bästa säsong nu, men han drar in cash, han spelar alla slams. Han har ett riktigt, han har en riktigt fin karriär, André Göransson. Så jag tycker att fler borde inspireras av Dr. Dre André.
Ja, verkligen, och så Robert Lindstedt innan också, som ja, faktiskt tog det här beslutet att spela dubbel och slutade med att han vann en Grand Slam.
Siljeström har vi där också, Brunström, och det var listan kan göras lång.
Exakt, exakt. Nej, så det är visa ord här av Alex
King.
Sen så tycker jag att vi även ska nämna nästa veckas damtävling i Båstad. Den kommer ju faktiskt vara hetare än någonsin, ska
har
jag säga.
Vi alla VC? Nej, det är ett VC kvar, va? För att det är...
Är det fem VCs? Jag skulle säga att det är fyra. Och det är Kajsa Henneman, Kajsa Rinaldo Persson, Jacqueline Kabayavad och Lisa Sari, de fyra som har fått. Och så är det...
Sari, Kajsa gånger två.
Ja, Kajsa gånger två, Lisa och Jackie. Och så ja, är Mimmi och Miriam Björklund då och Rebecca Petersson.
Ryktas dock om att Kajsa Henneman är nära att gå in på sin egen ranking i tävlingen. Och då frigörs ett VC. Då är frågan, vem ska få den? Ja, jag har mina teorier klara.
Ja, berätta.
Jag tycker att man ska ge den till våran mest lovande junior just nu och våran bäst rankade junior, som är Nelly Taraba Wallberg. Det är inget snack om saken, säger jag. Vad säger du?
Mycket bra input. Ja, jag skulle säga att det är ett bra förslag från din sida. Jag tycker även att Fanny Östlund är ett annat alternativ. Nu vet jag att hon är borta i Dominikanska republiken och spelar. Så att kanske inte aktuell, men bortsett från det, jag vet inte om Nelly är ute någonstans och tävlar, men det är mycket spännande om det skulle bli så att Kajsa kan alltså bli, menar du, direkt kvalificerad i en 125.
Jag hör rykten om att hon är nära att gå in.
Ja, då håller vi tummarna för det.
Verkligen. Nelly Taraba Wallberg, född 07, är rankad 145 i världen. Inte alls långt ifrån att spela de här GS-slammen då, juniors. Sen har vi då Bella Bergqvist Larsson som är, där hon också 162, dock ett år äldre Bella. Men jag tycker att Nelly ska ha den alltså. Det visar att man satsar på juniorerna, visar att man ser att man tar tillvara på talangen som finns underifrån. Jag tycker att man ska gärna det.
Ja, jag håller med dig. Och jag ska tillägga också att rankingen Alex nämner är juniorrankingen, ja, förstås.
Ja.
Jaha, Alex. Känns det som att vi har gått igenom det mesta för den här sista Wimbledon-podden?
Är det någon lirare vi glömmer här, eller? Marta Mattola måste vi nämna såklart, som har en sjuk streak här. Marta Mattola från Grekland tyckte det var intressant att förbundet la ut att hon vann en future. Precis. De kanske tror att hon är svensk, men för oss är hon svensk, herregud. Men jag tänker att Svenskt Tennisförbund, ska de lägga ut att en grekinna vinner en future?
Marta Mattola som spelar för Fair Play och bor ju nere i Skåne.
Det kanske är därför de tänker så.
Ja, det är synd att hon inte spelar för Sverige, för att Marta Mattola är ju faktiskt nu topp 350 på...
Ja, det är helt otroligt hur starkt hon går nu. Det är... Du är bättre än mig på matematik här. Hur många raka matcher är det hon har vunnit? 10. Svarar på mig själv här.
Jag skulle säga i alla fall 9. Ja, vad blir det? 5 plus 4, eller? Eller vann hon kvalmatcher också förra... Hon kvalade in... Ja, just det, vänta. Hon kvalade ju in...
11?
Ja, det blir det.
11 blir det.
Ja, precis. Hon kvalade in i förra...
Felade jag min matte där från början. Men det är 11 raka segrar. 2 raka 25-kontävlingar. Hon är i final nu igen då. Och hon gör rent hus där just nu i Spanien då. Otroligt.
Ja, riktigt, riktigt kul. Ja, gott så.
Ja, gott så. Då...
Dags att gå och lägga sig för oss. Och alla andra har ju vaknat kanske precis som de lyssnar på det här på morgonen.
Jag ska lägga ut 2 intervjuer här från Boots on the Ground när vi körde riktigt skön intervju med ett random fan där efter vi körde Sebbe. Vi bara tog ett random fan, tänkte att hej, han ser cool ut, Han var lite alkad, han hade fått i sig några enheter bira, men vad fan, han såg riktigt skön ut, riktigt grym frisyr. Han hejar på någon lag i Premier League. Vi sa hej, kan vi få ta några minuter med dig? Och det är historiskt klipp.
Det är lite som en norrmannen igår. Det gäller att hitta någon som alltid så här, just någon som ser skön ut. Norrmannen såg skön ut. Den här britten idag såg skön ut. Och ja, den in och kika på den intervjun.
Ja, den är ute nu när ni lyssnar på det här. Så att det är bara in och kika på den YouTube-kanal Tennisplan TV. Säger vi så, Patrik Ragan? Säger vi så?
Så är vi faktiskt inom kort tillbaks med ett nytt avsnitt av Source. Vi kommer ju såklart vilja grotta in oss i damveckan i Båstad. Vi kommer vilja köra någon preview inför här veckan. Så det är mycket, mycket tennis med svensk fokus här kommande veckor som vi såklart ska följa upp. Och kanske få in med några gäster också i något program. Det får vi se.
Verkligen.
Då tackar vi för alla att ni har lyssnat för idag.
Tja.
Hej.
Kom ta del av vår värld. Kom se med våra ögon och känn det som vi känner och hör med våra öron. Vi går mot vår framgång, ibland soft, ibland kras, men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap. Kom ta del av vår värld. Kom se med våra ögon och känn det som vi känner och hör med våra öron. Vi går mot vår framgång, ibland soft, ibland kras, men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap. Jag hör fett med grejer från mitt fönster när det står på glänt, och folk utanför pratar om allt som hänt, allt ifrån det som har just gått ner till det som hände igår och det som kommer att ske. Är ett pitbull skall, ett bilalarm, ett spädbarnskrig från sin mammas famn, en polisiren, en trimmad vespa, ett par som tjafsar på bryter svenska, en galen freestyle på en farlig beatbox, ljudet av någon som käkar fett med beatbox, guzzar som skriker det här är det fetaste, när radio spelar något utav Haiwans senaste, en snubbe skriker skynda, en annan skriker jalla, en kvinna ber till Gud och en annan ber till alla, en unge ropar gällen, en annan ropar kom, det är såna ljud vi hör utanför vår balkon. Kom ta del av vår värld, kom se med våra ögon och känn det som vi känner och hör med våra öron. Vi får mot vår framgång, ibland soft, ibland klas, men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap. Kom ta del av vår värld, kom se med våra ögon och känn det som vi känner och hör med våra öron. Vi får mot vår framgång, ibland soft, ibland klas, men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap. Jag känner fett med saker när jag står vid mitt fönster. Dag in, dag ut, följer alltid samma mönster. Aina cisbana, och de diskriminerar, fast den man är, lugn kan man bli trakasserad. Så jag har hat för Aina, jag har hat för farbror blå, hat för de behandlar folk, och för hatet som de sår, hat för pengarna, för att de styr allt runt omkring, hat för att vissa har allt och andra ingenting. Men jag älskar min ort och jag älskar min port, även om den gjort att vissa växer upp allt för fort. Älskar atmosfären, ljuden och lukterna, olika karaktär, från nykteristerna till suttarna. Jag hör, ser, känner och älskar varenda bit. Ingen miljonär, men tycker mitt liv var drit. Rik på mod och framgång, ibland soft, ibland knas, men jag älskar ändå mitt liv i mitt grannskap. Kom ta del av vår värld, kom se med våra ögon och känn det som vi känner och hör med våra öron. Rik på mod och framgång, ibland soft, ibland knas, men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap. Kom ta del av vår värld, kom se med våra ögon och känn det som vi känner och hör med våra öron. Rik på mod och framgång, ibland soft, ibland knas, men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap.